Gott, härligt att se så mycket folk här idag, den här gudstjänsten. Till och med läktaren tar lite platser. Fantastiskt roligt. Jesus har friköpt oss från synden. Han har räddat oss från döden till evigt liv. Han har i ord och handling visat att vi är älskade. Jesus erbjuder oss att bli födda på nytt och levande gjorda. Han kungliggör oss och säger att vi är hans älskade barn, hans söner och döttrar. Och han säger att vi kan vara trygga i frälsningen. Att det räcker och leder till evigt liv. Och i den här serien som vi har haft de senaste 6 veckorna så har vi gått igenom ordet frälsta. Och varje söndag så har vi utifrån de här bokstäverna bildat ord och gått igenom de här delarna, de här viktiga delarna i vad det innebär att ha sin identitet i Kristus. Och idag lägger vi på den sista bokstaven, vi lägger på A1. Vi går från frälst till frälsta och ska prata om hur vi som kristna kan leva andefyllt. Och för att jag ska kunna predika utifrån det här ämnet så vill jag bara först lägga 2 bibelord som grund. Det första är i 1 Korinthierbrevet 12:3. Ingen kan säga Jesus är Herre om han inte är fylld av den heliga anden. Och i Apostlagärningarna 2 så står det: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva. Så det får vara grunden. Att Bibeln säger att tror du på Jesus, tror du att han är din Herre, så har du den heliga anden. Då behöver du inte tvivla på om du är andefylld eller inte. Utan Bibeln säger att du har anden om du tror på Jesus. Och jag tror att det är anden som gör den avgörande skillnaden i våra liv. I vårt land så finns det människor som säger att jag är kristen för att jag bor i ett så kallat kristet land. Och så finns det människor som säger att jag är kristen för att jag på riktigt tror på Jesus som min Herre. Och båda de här orden, kristna, har 2 helt olika innebörder. Och jag tror att det är den heliga anden som är avgörande. För ett par år sedan så skulle jag och ett gäng kompisar ha en filmkväll. Jag tittar väldigt lite på film och mina kompisar sa att man måste någon gång i sitt liv se Sagan om ringen. Och jag hade inte gjort det. Så de sa, nu ska vi se de här 3 filmerna och vi ska också se extended version. Alltså då är en film 4 timmar. Så vi skulle titta 4 gånger 3, 12 timmar skulle vi titta Sagan om ringen. Vi skulle dela upp det på 3 dagar i och för sig. Men vi hade bunkrat upp med chips och godis, de här chipsen skulle vi äta. Jättegoda. Men det som händer när vi häller upp de här chipsen i skålen är att alla vi blir riktigt, riktigt besvikna. För det som har hänt är att det här chipsföretaget som jag avslöjat här uppe, de har gjort ett stort misstag. Innan de paketerade de här chipsen så glömde de att smaksätta dem. Alltså det är inte en salt på dem och det är inte den här cream cheese-smaken. Så vi sitter där med en skål chips. Alltså det är liksom potatis, krispig potatis utan smak. Super, super tråkigt. Sen skrev vi tillsammans ett långt reklamations... Är den här som låter? Hör du bara? Hörs jag nu? Vi skrev ett långt reklamationsmail och OLV svarade med ett presentkort som var värt mycket mer än den där chipspåsen. Så vi var ändå nöjda. Men precis som att den här smaken på chipsen är avgörande för en bra filmkväll, så avgörande är anden i våra liv och ännu bättre än så. För att ta några exempel från de här temana vi haft. Det är sant att när vi är frälsta så är vi friköpta och räddade. Men om vi inte låter den sanningen påverka våra liv genom den heliga ande, så tänker jag att det är lätt att vi sätter oss där i fåtöljen med armarna i kors och tänker att ja, men vad bra, jag är friköpt och räddad liksom. Jag kan fortsätta synda, jag behöver inte ändra på någonting, för det här är ändå sant. Vi kan veta och vi kan läsa i Bibeln att vi är älskade. Men om inte vi älskar de människorna vi möter så kan man ju fundera på hur mycket låter den här kärleken påverka mitt liv på riktigt. Vi är söner och döttrar, Guds älskade barn. Men frågan är om vi lever våra liv som att vi har Gud som vår pappa. Ett av andens namn i Bibeln är hjälparen. Och jag tror att med hjälp av hjälparen så kan det få ske en avgörande skillnad i våra liv. Den frågan som jag kommer utgå ifrån den här predikan är: hur lever vi då andefyllda liv? Om anden är viktig, hur låter jag anden få ta plats och påverka mitt liv? Vi har anden i oss, som jag sa i början, men hur låter vi anden få påverka vårt liv? Och såklart så finns det ingen mall för detta, men idag så ska jag gå igenom tre konkreta saker som Bibeln säger som viktiga i vårt lärjungaskap. Och det första ordet som vi ska gå igenom är ordet överlåtelse. I en bok som heter Naturligt övernaturligt så skriver författarna så här: det handlar inte om att vi får mer av anden så att vi kan använda honom som vi själva vill. Det är han som får mer av oss så att han kan använda oss som han vill. En av mina förebilder i Bibeln är Jesu mor Maria. Jag tycker hon är cool på många sätt. Och när ängeln Gabriel kommer till henne och hon är cirka 14 år och så säger Gabriel till henne att du ska få föda Guds son. Så svarar hon så här, ni kan hänga med i Lukas 2:34. Maria sa då till ängeln, hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne, helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Och så säger hon, jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Må det ske med mig som du har sagt. Vad är det Maria säger det till? Jo, helig ande ska komma över dig. Och på det svarar hon ja. Hon behövde inte avlägga något prov eller visa att hon liksom var bäst, den rätta personen för att göra detta. Utan det enda Gud ville ha av henne var hennes vilja att låta den helige ande få påverka hennes liv. Om det är något vi kan lära oss från henne så var det att hon ville leva överlåtet till Gud. Och tänk den här bilden av Maria som gravid. Jesus börjar födas i henne och i 9 månader får hon förvalta det här barnet. Hon växer sig större och större, men hon vet, Maria vet så väl, att det här barnet är inte bara till för mig och min egna mage. Utan hon vet att snart så kommer hon få föda det här barnet, så att barnet får med att påverka den här världen. Hon får dela med sig av den här Jesus. Och tänk om det kunde få vara en bild för oss och den helige ande i oss. Tänk om vi kunde få låta den helige ande växa sig allt större och större och större, så till slut så bara måste människor i vår vardag få påverkas av den heliga ande i oss. Tänk om den heliga ande kunde få bli som ett överflöd som får välsigna dem vi möter. Och det här med överlåtelse är såklart inte något vi bara gör en gång när vi tar emot Jesus. Utan jag tror att det är någonting vi får välja varje dag, varje vecka. Vill jag idag överlåta mig till Gud? Jag vill skicka med det som en utmaning till den här veckan. Nu går det in en ny vecka liksom. Vad i ditt liv skulle du kunna överlåta lite extra den här veckan? Kanske har du med dina pengar. Ser du på dina pengar som att det här är mitt? Eller kan du se på dina pengar som att det här är Guds pengar som jag får förvalta till något bra? Nu när du planerar din vecka ikväll, liksom, finns det på något sätt tid där du kan överlåta en stund till Gud? Kan du få synas i ditt liv att du prioriterar Gud? Och det finns många sådana områden du skulle kunna fundera på. Hur kan jag överlåta mig lite till den här veckan? Det andra ordet som hjälper oss att leva andefyllda liv är ordet lydnad. Jag läser ett lite längre stycke från Johannes evangeliet 1. På 3:e dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna på bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sa till honom, de har inget vin. Jesus svarade, låt mig vara kvinna, min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, gör det han säger åt er. Där stod 6 stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring 100 liter. Jesus sa, fyll kärlen med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Sedan sa han, ös upp och bär det till bröllopsvärden. Och det gjorde de. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Eftersom man inte visste varifrån det kom, men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet, så ropade han på brudgummen och sa: alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. En fantastisk berättelse om när Jesus gör sitt första under. Men ibland så kanske vi har en tendens, eller i alla fall jag kan ha en tendens, att försköna bibelberättelser lite grann och tänka att de var nog mer härliga än vad de faktiskt var. Den här berättelsen skulle jag kanske ha tänkt att, ja men det är ett bröllop, Jesus är där, vinet tar slut. Och så fixar Jesus vin och så blir alla glada liksom. Men riktigt så härligt tror jag inte det gick till. För när vi läser den här texten så ser vi först och främst att Jesus har aldrig gjort något under förut på den här jorden. Så när de här tjänarna då först får höra från kvinnan Maria, gör som den där mannen säger åt er att göra. Och vi vet inte, de här tjänarna kanske aldrig tidigare har sett Jesus. De kanske inte ens har talat om honom. Det vet vi inte. Men det de får veta av den här kvinnan är att de ska lyda vad han säger. Och nu säger då den här mannen, fyll kärlen med vatten. Alltså bara det är ju en jättekonstig grej för de här tjänarna. Alltså de har ett överflöd på vatten. Och så kommer en man här, en oklar man, kanske att han har lite hybris. För han säger åt oss att vi ska fylla på kärl med vatten. Men på något konstigt sätt så är det att det måste finnas någon auktoritet i Jesu röst. För ändå så lyder de här tjänarna. Och de går och fyller på vatten och de får sen vara med och se Jesu första mirakel. Men som sagt, jag har väldigt svårt att tro att tjänarna ens kunde tänka tanken att det där vattnet skulle förvandlas till vin. Men de valde ändå att lyda. Och jag tänker att någonting som har varit mycket lättare för de här tjänarna, det har varit om Jesus istället kanske hade gett dem ett kreditkort och sagt att där borta kan ni köpa lite vin. Jag betalar liksom. Det hade varit enklare att lyda, tror jag. Men nu säger Jesus till dem att göra någonting som är ganska konstigt och obekvämt. Och det finns fler gånger i Bibeln när Jesus säger till sina lärjungar att göra lite konstiga grejer. Ta bara det här exemplet när han säger till några att gå in till staden, följa efter en okänd man. Och så ska de bara fråga den här mannen, var är ditt gästrum? Mästaren behöver någonstans äta sin påskmåltid. Det är också en sån mening som vi bara kanske har läst förbi, men det är också egentligen jättekonstigt. Att följa efter en okänd man och fråga, var är ditt hem? Men Bibeln verkar tycka att det här med lydnad är viktigt. Och jag tror att det är den andra nyckeln i att få leva ett andefyllt liv. Att lyssna på vad Jesus och vad anden säger till oss. Och jag har bett Simon komma upp och dela ett vittnesbörd om när han lydde en liten konstig grej en gång. Jag ska ta en mic här.
Hallå. Yes. Ja, det var för drygt ett år sedan. Jag skulle till Evelina, tror jag. Och jag skulle bara svänga förbi en affär och köpa någonting med cykeln. Jag kom in i affären. Det var sent på kvällen. Eller ganska sent. Och kassörskan sitter bakom disken nere på marken liksom. Och ser lite sleten ut. Men jag går och tar mina grejer liksom. Och går fram och ska betala. Och hon snackar lite grann med kunden framför mig då. Och hon säger att hon har sån hemsk migrän. Att hon vet inte om hon kommer klara av detta passet. Och jag tänker för mig själv. Eller får tanken att nej, men jag kanske borde testa och be för henne. Men sen går jag fram och handlar liksom och betalar och jag vågar inte. Utan jag tar mina grejer och tackar för mig och går ut. Men sen när jag står där ute och tänker precis hoppa på cykeln så tänker jag, nej, jag får testa ändå. Så jag går in igen och hon frågar, jaha, glömde du någonting? Då sa jag, nej, inte riktigt. Och jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa, men någonting i detta stil, denna stilen att ja, men jag är kristen liksom, jag tror på Gud och jag tror att han kan hela. Så jag skulle gärna vilja be för dig ikväll om det är okej. Okay. Hon sa liksom att nej, jag har inga problem med Gud så du får gärna be för mig. Så jag bad en enkel bön liksom att migränen skulle släppa. Och sen frågade jag henne efteråt, hur kändes det liksom, har det släppt? Hon sa, nej, det är tyvärr ingen skillnad. Och då sa jag, okej, ja, men tack för mig. Och hoppas du har en fortsatt bra kväll ändå, att det blir bättre. Sen cyklade jag då och tänkte inte så mycket mer på det. Och månader gick liksom. Sen var jag inne i den affären igen då och stod i kassan. Samma kassörska stod och handlade. Och hon sa, du, jag måste bara berätta. Den kvällen du bad för mig, ända sedan dess har jag aldrig haft migrän igen.
Fantastiskt. Ibland är min bön att få bli lite mer så som Simon, lite mer modig, att våga göra såna här grejer. Så det är bra att jag har honom i mitt liv som får lära mig. Överlåtelse och lydnad och att våga visa sig svag, som är den sista av de här tre punkterna. Så här står det i andra Korinthierbrevet. Men denna skatt har vi lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Och längre fram i samma brev. Men han svarade alltså Gud. Min nåd är allt du behöver. Jag i svagheten blir kraften störst. Och den här bilden av ett lerkärl, det är en bild av oss. Vi kan vara som lerkärl som är enkla och sköra och som lätt går sönder. Och i dem så väljer Gud att förvara sin skatt som är han själv. Och det var så härligt, för innan när vi sjöng lovsång så kom Stina fram till mig och sa att hon hade fått en bild för den här gudstjänsten. Och då sa hon just den här bilden av ett lerkärl. Och så var hennes uppmaning att jag tror inte vi behöver liksom försöka lappa ihop och tänka att vi ska klara allt själva liksom. Utan att vi får låta Gud verka genom oss. Och jag tyckte att det var så häftigt att vi hade fått samma bibelvers för den här gudstjänsten. Att våga visa sig svag. Och det verkar som att Gud inte tycker att det är någon nackdel med svaghet. Utan han verkar tycka att det är något attraktivt. För att i oss svaga, enkla människor så vill han förvara sin skatt. Och det kanske är någonting med kontrasterna. Ljuset blir starkare i kontrast till mörker. Och Guds kraft blir starkare i kontrast till svaghet. Det sägs att Sverige är ett så bra land, så välställt och så rikt att vi egentligen inte behöver Gud. Jag har pratat med några vänner till mig under min gymnasietid. Och då sa de att, men Evelina, vad behöver vi Gud till? Vi har det bra ekonomiskt, liksom, vi får pengar för att plugga. Alltså, jag har rika föräldrar, alltså, vad behöver jag Gud till? Och jag tänker att det kanske inte är så konstigt att i situationer, i länder där människor är mer fattiga, där deras behov av en Gud som förstår är allt större. I de situationerna kanske det ibland är lättare för människorna att förstå att ja, men Gud är någon som vi behöver. Det är heller inte så konstigt att många vittnesbörd handlar om att ja, men i den där situationen, i krissituationen eller i sorgen, eller när jag kände att jag var nere i liksom den djupaste dalen. Där fick jag möta Gud, där fick jag komma närmare honom. Och kanske är det någonting med att när vi verkligen ropar och när vi verkligen ber och söker honom, så har vi lättare att också se hans ingripande. Och jag tänker att vi ska vara tacksamma och se det som en stor välsignelse att vi får bo i det här landet, att vi får ha det så bra. Men jag tror också det är väldigt viktigt att vi kommer ihåg att staten liksom, och de här bidragen och pengarna vi får, de kan liksom inte ens jämföras med Gud. Johanna och jag var på EFKs medarbetardagar nu i veckan. Det är 3 dagar där många pastorer och ungdomsledare och ledare inom EFK samlas och med nätverkar och får undervisning och har gudstjänst så tillsammans. Och då handlade ett seminarium om den psykiska ohälsan. Och det är skrämmande att se, och ni vet det också, det är skrämmande att se hur den här stapeln bara går så stadigt uppåt och uppåt i vårt land. Hur många människor lider av en psykisk ohälsa, även om vi fortfarande är rika och lever i ett välställt land. Så Sverige behöver ju verkligen Jesus, och vi är i lika stort behov av Jesus som alla andra. Han är inget plus i kanten, han är inget tillägg, utan han är skatten som är förvarad i oss. Och som jag sa så är det verkar som att Gud gillar icke-perfekta människor. För den här boken är fylld av icke-perfekta människor som saknar kompetens, som inte har rätt kvalifikationer, som inte har rätt karaktär, men som Gud väljer att använda. Och många av de här personerna är de personer vi har lärt oss om i söndagsskolan, som vi har matats med. Och vi kanske minns dem för de här stora, väldiga sakerna de fick göra för Guds rike. Liksom. Och det är helt och hållet på grund av vad Gud gjorde i dem. För vi vet att de människorna, det står att även de var svaga och hade brister. Ni ska få höra lite exempel på människor i Bibeln som kanske inte riktigt hade alla rätt, men som ändå blev väldigt använda av Gud. Ta Noah till exempel. Han drack sig berusad i sitt liv. Abraham, han var egentligen för gammal. Isak var en dagdrömmare och Jakob var en lögnare. Lea var ful. Josef råkade illa ut. Moses stammade. Gideon var rädd. David begick äktenskapsbrott och mördade. Elia var självmordsbenägen. Jesaja predikade naken. Jona flydde från Gud. Job gick i konkurs. Och Petrus förnekade Jesus. Lärjungarna somnade när de bad. Den samariska kvinnan var skild. Och Matteus, ja, han var tullindrivare. Thomas tvivlade. Zacchaeus, han var för kort. Paulus förföljde de kristna. Och Timoteus, han hade förmodligen magsår. Och Lazarus, ja, han var död. Gud kallar inte de som är kvalificerade, utan han kvalificerar de som han kallar, de uppdragen han vill. Om du kände igen dig av något av detta, så är du rätt person att användas av Gud. Jag lovade mig själv att jag inte skulle göra som Jesaja dock. Jag ska inte predika naken, jag håller kläderna på. Men om du på något område i ditt liv känner att du är svag, så vill Gud ändå använda dig. Det står i Bibeln att den kraften som uppväckte Jesus från döda och också uppväckte Lazarus från de döda, det är den kraften som bor i oss. Jag ska snart avsluta den här predikan, men också den här serien som vi har haft. Och idag la vi på den sista bokstaven. Vi gick från ordet frälst till frälsta. Och för er som är lite uppmärksamma, så gick vi också från ett ord som stod i singular, jag är frälst, till ett ord som står i plural, vi är frälsta. Och den lilla bokstaven tror jag är avgörande. Och en så viktig avslutning på en serie som handlar om frälsningen. Allt det vi har pratat om de senaste veckorna med att vi är friköpt, så att jag är räddad, att jag är älskad, att jag är levande gjord, att jag är son och dotter och att jag är trygg. Det stannar inte bara vid mig. Utan tack för att vi lägger på den sista bokstaven, tack att vi lägger på anden i våra liv, så får vi också vara med och sprida det här budskapet vidare till människor vi möter. Precis som den där bilden jag gav i förut. Som Jesus växte i Maria. Tänk om anden får växa så mycket i oss. Så att människor runt omkring oss får ta del av frälsningen. Din granne. Din kompis. Din släkting som inte är kristen. Kanske någon som sitter i kassan på Tempo. Jag tror att om vi skulle få låta anden påverka vårt liv. Dag efter dag efter dag. Om vi lever överlåtet och i lydnad. Och vågar visa oss svaga och inse behovet av honom. Så påverkar det inte bara mig, utan det påverkar också människorna i min vardag. Och det är då frälsningen når nästa dimension. Då går det från min frälsning till andras frälsning. Och så går det till att vi får med och se en större bild, den stora frälsningsplanen. I en bok som jag läser så säger författarna att jag vill hellre vara biroll i Guds stora berättelse än att vara huvudrollen i min egna. Och ibland kanske det är jobbigt att inse, men jag tror mycket på den meningen. Att få vara biroll i Guds stora berättelse är någonting helt fantastiskt. Och väldigt mycket bättre än att vara huvudroll i min egna. Det här får bli den sista bilden. På baksidan av ICA pärondryck så står det så här. ICA pärondryck med ciderkaraktär är en frisk kolsyrad dryck med 15% fruktjuice. Den påminner om cider i smak och bubblor, men är helt och hållet alkoholfri, vilken riktig cider inte är. Vad ska hon säga nu? Tänk om vi kunde få vara människor med en Kristus karaktär. Vi är inte Jesus själva, vi är inte Kristus själva. Men tänk om vi kunde få påminna om Kristus i smak och i bubblor. Tänk om människor runt omkring oss skulle få se en bit av Jesus när de ser oss. Om vi får leva liv med Kristus karaktär. Och det är inte med hjälp av oss själva utan helt och hållet beroende på anden. Och vad vi låter Gud göra i våra liv. Jag ber tillsammans med er. Jesus, jag tackar dig först och främst för att du har gett oss anden. Att du har gett anden till alla oss som tror på dig. Tack att det inte är någonting vi måste böna och be för på knä. Utan vi vet att när vi tog emot dig i våra liv så fick vi också anden i oss. Och Gud, jag önskar så mycket att de här orden som har sagts idag och det som du har velat tala. Att det inte bara skulle få swisha förbi oss utan att det skulle få slå rot, Herre. Jag ber att vi idag under lovsångsstunden vi ska få nu skulle få fundera lite på hur kan jag leva överlåtet till dig, Gud. Vad säger du till mig? Vad kan jag lyda dig i den här veckan som kommer? Jag ber att vi skulle våga be dig de här bönerna. Våga be och visa att vi är svaga men att vi är så stort behov av dig, Gud. Och helige ande, kom bara och ta din plats här ibland oss. Kom och uppenbara dig och låt oss få erfara dig den här söndagen. Jag ber att du skulle växa dig allt större och större i oss. Så att människor runt omkring oss skulle få ta del av den frälsningen som vi har fått ta del av. Sverige behöver dig så mycket, Gud. Och vi får vara med och bidra. Tack att vi får vara med i den stora berättelsen. Och vara en liten biroll. Men ack så viktig roll i din berättelse. Tack Gud att du vill tala till oss var och en den här söndagen. Amen. Lovsångsteamet kan komma upp.